Lyssna på Brandpodden.
Det finns en gemensam röd tråd i de protestvågor som svept över planeten det senaste decenniet. Det är försvaret av livet. Så inleder Mattias Våg texten Leva och låta dö i senaste numret av Brand, som alltså har temat liv och död. Idag har vi samlats för att spela in livepodd på Cyklopen under vår gemensamma första majfest. Och det kommer bli ett samtal om kamperna för livet, om konsolideringen av dödens parti och om formeringen av krigsregimen. Men också om hur vi bygger gemensamma livsformer. Vi har dessutom samlat in ett antal frågor från läsare som berör allt från korvförsäljning till hur vi ska göra för att gå från ord till handling. Och jag sitter här tillsammans med tre medlemmar ur redaktionskollektivet Brand. Det är Marcus.
Hej, hej.
Martinus. Och Mattias. Och Viktor. Ja. Och jag heter Miranda och ska göra mitt allra bästa för att leda dagens samtal. Jag vill säga några ord om Brand också. Brand är en tidning av och för den utomparlamentariska vänstern. Den kommer ut 4 gånger om året. Och redaktionskollektivet består av en textredaktion som skriver texter och jobbar med textbearbetning. Och så har vi en bildredaktion som tillsammans med utomstående illustratörer skapar den här fantastiskt vackra tidningen. För varje nummer så sätter vi dessutom ihop en nummerredaktion som vanligtvis består av medlemmar från redaktionen och av människor som på olika sätt kan bidra med kunskap om det ämne som numret ska handla om. Vi har också samarbetat med andra organisationer som gjort temanummer för Brand, såsom Ingen människa illegal och AFA. Och om du är intresserad av att skriva i Brand, illustrera eller arbeta med ett nummer så kan man alltid kontakta oss. Om det här numret så skriver vi så här. Från Rosenbad till Vita huset är reaktionärer besatta av att kontrollera våra liv, våra relationer, våra rörelser, våra kroppar. Det är en kamp som börjar i livmodern. Och den fråga jag skulle vilja öppna med, det är hur kan vi förstå den här nyfascistiska högen och dess besatthet vid nativitetstal och reproduktiva orättigheter?
Jag gjorde en intervju i det här numret om det farligaste ordet som finns just nu. Och det handlar om genus, om det ordet genus. Jag vet inte om ni har sett Judith Butler, släppt en bok som är så här, Vem är rädd för genus? Och det har kommit en form av kvinnorörelse som är genuskritisk. Så vi har fått den här genuskritiken, dyker upp på en massa ställen. Och i grunden för den så är... kommer den kristna högern. Och det här tycker jag liksom är intressant, att många fascismanalyser så har man inte börjat med att prata om så här, motståndet mot genus, antifeminismen, och se vilken roll de religiösa högern har. Så det var lite mitt bidrag i det här numret, var att försöka förstå det. Och hon jag intervjuar då, Elisabeta Korolchuk, hon har släppt en bok om det här, just att hon säger att det som kännetecknar den här tidens fascism, alltså den nya fascismen, postfascismen eller vad vi ska kalla den, när det gäller dess motstånd mot kvinnokampen, homofobin, allting sånt, att det har ju liksom hela tiden varit en, har funnits med i alla tider, det här motståndet mot kvinnorörelsen. Men just i det här fallet så har genus blivit huvudfrågan som högerpopulism och kristna rörelser har bildat en allians kring. Där Vatikanen har spelat en väldigt stor roll. Även vår fina påve Franciscus har spelat en väldig roll där och liknat genusbegreppet vid liksom en atombomb som orsakar lika stor förstörelse. Och det är just den här synen om att det finns permanenta, varaktiga strukturer, essenser, identiteter. Det finns kvinna, man, det finns olika etniska skillnader. Men den här föreställningen gör att det är en förjävlig manipulativ ideologi som tror att vi kan välja kön. Vi kan se könet som en social konstruktion, att någonting som är förändligt som vi kan vara med och peta i, och det är det här liksom man emot nu, och då har man plötsligt hittat allianser liksom med särartsfeminister och kristna högern och alla som har kunnat gå ihop i den frågan. Så det har liksom varit mitt bidrag för att förstå det här. Vad är den nya antifeminismen som vi har i den nya fascismen, så att säga? Mm.
Ja, alltså jag tycker att det är en, eller det är liksom en verkligen ett kännetecken, och när vi valde att kalla det här numret för liksom tema liv och död, då var väl det liksom också så utifrån en tanke om att vilja liksom koppla ihop den här liksom med det, alltså det man traditionellt förstår med fascismen också, alltså frågor om liksom, menar, så här, rasism, krig, militarism, sådana saker som vi också ser otroligt mycket av i samtiden uppenbarligen, men att hur det här gifter sig med de här frågorna om liksom som du nämnde Miranda, liksom födelsetal och liksom familje, återupprätta familjen, skydda familjen mot genusideologin, skydda barnen mot, alltså att liksom det här liksom som handlar mer om just så här, hur man skapar liv och vilka liv, och liksom så här, abortmotstånd och hela den här grejen, att det här är saker som, ja, men apropå det du säger Mattias, där man liksom gifter ihop de här två, och det är väl liksom den andra delen som vi skildrar i numret, det är just det här med liksom, ja, men det som vi tidigare numret ibland också har uppmärksammat, som vi kallar det för en krigsregim. Det har funnits en liksom diskussion, det har funnits, uppenbarligen funnits mycket diskussioner inom den internationella radikala vänstern kring hur vi kan förstå liksom den enorma upprustningen och liksom militariseringen av samhällen över hela jorden egentligen efter pandemin. Och där finns ju liksom supermycket man kan säga, men det är väl de två delarna vi har försökt gifta ihop, att just där vi ser hur de här sakerna händer samtidigt just nu, och att det är liksom, att det är någonting som verkligen kännetecknar den reaktionära högern som kommer till makten på allt fler håll, inklusive i Sverige.
Precis, och vi publicerar också, vi har återpublicerat en text i Brand av Anders Svensson som publicerades, jag skrev 1911, kan det stämma? Första vändan. Mm. Ja, det är en sån gammal fin tidning vi har. Men då skriver han just om det, om kopplar ihop frågan om alltså antikrigshållningen och rätten till preventivmedel. Och då skriver han så här. Tänk då, det här är liksom 1911. Man må ha vilken uppfattning som helst om preventivmedlens användande. Det slår jag emellertid fast som min orubbliga övertygelse att det är en välgärning att förhindra kanonmatens födande. Må den förbli ofödd. Det är ju rätt tunga ord alltså. Men det här kontrasterar ni också med att just hur, alltså hur abortmotståndet använder det här liksom, men att så här, det är fel att mörda barn, vi måste tänka på de ofödda barnen, men det är helt okej att skicka levande människor i krig. Det är inte mord. Det är den liksom kontrasten han ställer upp, och det är ju verkligen den situationen som vi helt plötsligt befinner oss i igen.
För nativitetsdiskussionen idag handlar ju bara om att så här, vi vill slänga ut alla invandrare, men vem ska då göra jobbet? Då måste vi istället få fler som föder barn, och då måste vi banka feministerna på de här frågorna liksom, och då kan vi också banka välfärden, för då får kvinnorna liksom ta större plats, ta hand om barnen, tillbaka till hemmet och börja föda barn igen. Men med den här krigsregimen så blir ju det den andra sidan som de såg så klart i Brand för 100 år sedan då, att det är inte bara att vi ska skicka ut liksom råvaror i form av människor till fabrikerna, utan det är även krigsfälten, att de här nya krigsregimerna behöver mycket fler barn som föds där också. Vi behöver inte bara arbetskraft, vi behöver även soldater. Mm. Det fattar de då.
Precis, och du Viktor, du har skrivit texten Barn och straff, som handlar om att barns formella rättigheter har aldrig varit så omfattande som idag, men att statens våld mot barn har ökat. Hur kan vi förstå den här motsatsen?
Ja, precis. Alltså, det jag menar med det, om man börjar i den änden då, liksom, i den här texten, det är ju liksom, ja, men för härom året, det har ni säkert de flesta hört om, så blev så här, den internationella barnkonventionen, eller internationella konventionen om barns rättigheter, blev liksom svensk lag. Alltså på ett sätt var den redan det, för att Sverige hade redan ratificerat konventionen, så den skulle ändå gälla i svenska domstolar och så, men det har liksom, det har varit ett sätt att uppvärdera den, och det har liksom fattats mycket andra politiska beslut som på olika sätt har liksom stärkt barns formella rättigheter. Samtidigt så har vi ju sett liksom också egentligen i synnerhet efter pandemin, det går att spåra längre tillbaka, men verkligen, det har verkligen accelererat sedan dess, det här med liksom kriminalisering av barn och liksom förändringen av barn från att vara liksom så här brottsoffer och utsatta som behöver liksom tas om hand och skyddas och ha rätt utveckling, till att barn är så här förövare som vi som samhälle måste skyddas från. De måste liksom spärras in, de måste ja, på olika sätt liksom oskadliggöras typ. Och det handlar ju liksom om, man har tagit bort så här, den ungdomsrabatt på straff för grova brott som fanns fram till 2022. Så tidigare så fick man lite mildare straff om man var 18-20. Det tog man bort då. Så att, och det som har hänt sedan dess är ju att så här, antalet 15-17-åringar som blir misstänkta för typ mord, mordförsök, stämpling till mord och sånt, det har ju liksom exploderat de senaste 3 åren. Nu i min hemstad Uppsala, senast här i förrgår, så var en 16-åring, verkade som då, han är odömd fortfarande, men som har gripits för att ha skjutit några andra ungdomar, inklusive någon 15-åring typ. Så det har ju liksom, man trycker ner i åldrarna, och i takt med att man trycker ner i åldrarna så inför man också så här, vi ska inte ha särskilda ungdomsanstalter längre, vi ska ha ungdomsfängelser som är mer som vanliga fängelser. Man inför så här rätt för lärare och annan skolpersonal att använda mycket mer så här fysiskt våld i skolan för att liksom kontrollera ungdomar fysiskt, med mera. Jag tänker att det här hänger ihop väldigt mycket med liksom fråntagandet av rättigheter allmänt och liksom militariseringen av hela samhällslivet, där för att liksom man ska kunna så utöva våld mot vissa samhällsgrupper, så måste även barn i de samhällsgrupperna måste också liksom börja avhumaniseras. Och jag tänker också att man behöver liksom försörja, alltså i den mån man vill skapa ett så här hårdare utslagning, så behöver man också liksom börja forma, alltså sabba folks livschanser redan i barnåren och ungdomen, för att man på olika sätt ska liksom hamna i en livsbana som gör att man blir mycket mer liksom, ja, man får det mycket tuffare på arbetsmarknaden, får det mycket tuffare liksom ekonomiskt på olika sätt, och på något sätt blir liksom mer tvungen att liksom nöja sig med det som finns till handa, alternativt liksom som i många andra länder som USA till exempel, bara rent så här tvångsarbete på anstalter liksom, vilket är en jätteindustri. Det finns ju redan förslag från högern om att privatisera fängelser. Såklart kan ju liksom ungdomsfängelser vara en del av det liksom. Ska man ha privatiserade fängelser eller vinstdrivande, då behöver man ju också liksom, då kan man ju inte förebygga brott för mycket liksom. Då behöver man ju också mer liksom
skapa brott
och slå ut ungdomar liksom, och ge sig på ungdomar.
Tänker i ett större perspektiv så gör ju, alltså hela abortfrågan make också sense i ett sånt perspektiv, alltså att genom färre reproduktiva rättigheter och liksom inskränkningar på aborträtten så föds det ju också fram en fattigdom i generationer som gör att människor liksom, ja, men fastnar i de här positionerna, och liksom det ökar det befolkningsunderlaget på något sätt. Det blir väldigt cyniskt.
Så verkligen, och det gäller ju både mammorna och barnen.
Precis, ja. Exakt. En fråga som vi har fått in, det är om det finns någon bra nationalism. Nu pratar vi så här om befolkningsresurserna och hur krigsregimen konsolideras och militariseringen av samhället. Men finns det någon bra nationalism?
Alltså det känns som den frågan brukar komma upp mycket i relation till så en del postkolonial litteratur och sådär, alltså som om olika liksom uppror och Frans Fanon och liksom den typen av ja, liksom inbördeskrig eller rörelser och sådär, liksom att ja, men var det ändå inte en nationalism bakom som drev liksom frigörelsen och så vidare och så.
Ja, det är väl rätt talande egentligen att den kurdiska kampen, den palestinska kampen, kampen i Chiapas, alla har gått bort från nationsbegreppet, att man förstår att det går inte att ha en separat nation i ett sånt här geopolitiskt läge, geopolitiskt spel, och tro att man kan vara, utan man försöker titta på andra former av konfederalism eller autonomi och liksom hur man kan bygga kring det. Men sen tänker jag också att ja, men precis som man brukar prata om nyliberalism, så här, att nyliberalismen föddes väldigt hopgift med fascismen och nu håller den återigen på att gå i en totalitär riktning. Men däremellan hade vi ju en progressiv nyliberalism som fortfarande var global
marknad. Woke feminism.
Ja, woke feminism, ja, eller? Men som ändå var rosa regnbågar och prideparader och så. Och på många sätt lever ju hellre i en progressiv nyliberalism än det. Och jag tycker inom nationalismen kan vi också se samma skifte. Att så här, på Mussolinis tid gick tågen i tid. Nej, men att det, nej, men den form av nationalism som Rudolf Kjellén till exempel, som är en, så här, en av Sveriges största namn inom nationalism liksom i början av 1900-talet. Han myntade många begrepp som geopolitik, men han myntade också begreppet biopolitik. Att, som makarna Myrdal som pratade om kris i befolkningsfrågan och civil ingenjörskonst, social ingenjörskonst. Att där fanns det ändå så här, populationen var en resurs som man ska på olika sätt med olika verktyg verka på så att den växer. Att det är bra att ha en livaktig befolkning. Mm. Men det vi svänger till nu är ju en nekropolitik istället, där man har bestämt sig alla behövs inte. Det är några som inte behöver ge rättigheter. Några behöver inte ens existera. Vi behöver inte döda dem, men vi skiter i att de är helt rättslösa som palestinierna idag. Ett palestinskt liv är inte lika mycket värt som ett Ukrains liv, i man ser hur väst sörjer till exempel, och det borde ju väga lika mycket. Och Black Lives Matter, när de pratar så är man väldigt så här, noga, och här, All Lives Matter, det vill säga vita liv, ska också betyda mycket. Ja, men det gör de ju redan liksom. Så att just det där att man börjar segregera rättigheter och förklara vilka som man tycker inte ens ska ha rättigheter och få dö. Det är ju liksom en annan, jag tycker mycket mörkare form av nationalism än den när fascisterna, Mussolini tittade på Sverige, så tittade han ju på makarna Myrdal och den ingenjörskonsten så här. Jag ska inte hylla det, och det var massor med mörka sidor i det liksom, i rasideologi och steriliseringar och sånt, men jag tycker det är mörkare sväng i det där.
Det är bara också på det du sa med liksom vilka liv som rättfärdigas, att man ser ju också att det är väldigt lätt hänt för grupper som kämpar för sina liksom rättigheter, att det har varit en sån diskussion nu liksom kring så här, ja, men det är väl kring olika utspel från Kennedy Jr. som är liksom, har det här korståget mot autism, och att det är då liksom olika profilerade autister som har liksom gått ut och pratat om att men titta på mig, jag är ju ett exempel på en person med autism som har ett jobb och jag betalar ju skatt och jag bidrar. Och det är ju väldigt lätt att liksom hamna i det sättet att liksom rättfärdiga sin existens, särskilt när man har sin existens hotad. Men samtidigt så blir det då att man liksom ingår i det här, ja, men det är de som har, ja, som kan jobba för sig, som kan bidra på rätt sätt, som har rätten till liv.
Ja, och liksom andelen människor, eller liksom mängden människor som inte är produktiva på olika sätt, alltså, eller som inte är så ekonomiskt viktiga för kapitalet typ, är ju större än någonsin. Det handlar ju om liksom hundratals miljoner människor runt om i hela jorden liksom. Jag tänker att man måste också se det i den kontexten liksom. Apropå det du säger nu, Miranda, att det är ju alltså både i liksom, om så här, krig, konflikter och i så här, militariseringen av gränser och liksom deportationsregimerna som finns, så finns ju den dimensionen liksom, om just den här liksom, överflödiga befolkningen som kan bara liksom, dö i tusental på Medelhavet varje år, och det är liksom inte ett samhällsproblem ur, liksom, ur kapitalet och liksom, de europeiska eliternas perspektiv, samtidigt som man befinner sig liksom i en situation nu kanske föregriper att du ska börja fråga Marcus om det, men jag tänker ju på så här klimatkollapsen som vi befinner oss mitt i, som också är liksom så här, alltså, det finns ju liksom ett ett liksom existentiellt hot mot alla delar av världen ur det perspektivet liksom, och där
vi alla är skyddslösa.
Där vi alla är skydds, alltså mer eller mindre, eller liksom, ja, där folk försöker hitta skydd på olika sätt. Jag tänker att det är väl det lite som det du nämner liksom, Mattias, handlar om den här mörkare vändningen i liksom nationalismen idag, att det är så himla mycket att så här, vi måste bara muta in vår lilla ruta liksom, där vi kan på något sätt känna oss lite mer skyddade mot liksom den massdöd som sprider sig över hela världen. Mm.
En såhär funkisaktivist som jag refererar till i min text där numret, Imani Barbarian, hon sa en grej som var lite ögonöppnande för mig, nämligen att liksom, att vara able-bodied, att ha liksom full funktion liksom, i sin kropp, så att det är undantaget. Det är egentligen undantaget, att såhär, vi är alla liksom, egentligen mindre fullt fungerande, större delen av tiden vi är vid liv. Och såhär, det var någonting som liksom, det öppnade upp ett nytt perspektiv för mig, på sättet som hon framade det. Och jag tänker att det står ju verkligen i så här bjärt kontrast till den här idén om liksom, amen, den starka nationen med den starka befolkningen, som ju är ett omöjligt projekt. Men vi kan absolut komma in på klimatkollaps.
Äntligen.
Marcus, i din text så beskriver du det som Ajay Singh Chaudhary beskriver som höger respektive vänsterklimatrealism. Och vi kanske kan börja med det första begreppet, högerklimatrealism. Vad betyder det egentligen?
Ja, men absolut. Jag har ju skrivit en text som så att säga, diskuterar lite olika teman i den här boken då, som heter The Exhausted of the Earth, Politics in a Burning World. Och ett centralt begrepp i den är det här med högerklimatrealism. Och det han menar med det, Chaudhary, det är ett sätt att förhålla sig till klimatförändringarna och liksom klimatkatastrofens effekter som liksom handlar om att man från högerhåll inte förnekar, alltså liksom rakt ut förnekar klimatkrisens existens eller liksom människans påverkan genom att bränna fossila bränslen och så vidare. Men att man ser det som dels liksom någonting som man själv då tänker att ja, men det här kommer jag klara mig undan. Visst, det kommer liksom bli de här alla möjliga olika liksom, effekterna med jättestor migration och miljoner kommer dö, etc. etc. Men man räknar självkallt med att klara sig undan där liksom, på grund av sin klassposition i princip. Den andra delen av det är då att man också helt enkelt, som Chaudhary beskriver det, kan ha liksom en rationell analys då, utifrån den ståndpunkten att säga att ja, men jag kommer förmodligen kunna tjäna mer, profitera helt enkelt, på att fortsätta med status quo, det sätt vi har samhället organiserat idag. Och han tar som exempel då bland annat Rex Tillerson, som ju var vd för oljebolaget Exxon tidigare, som också var utrikesminister i Trumps regering och så vidare. Och han är liksom ett av väldigt många exempel på en sån person som absolut erkänner att klimatförändringarna sker, men också säger liksom att men at the end of the day så är det viktigaste att fortsätta borra upp olja. Och det är liksom det jag kommer göra. Det är min uppgift. Och det är väl liksom ingen jätteoriginell idé egentligen där Chaudhary lägger fram. Jag menar, där kan man hitta liksom i andra texter och så. Och det är en analys man kanske har hört tidigare, men han lyckas, tycker jag, syntetisera det på ett väldigt övertygande sätt. Så det är ganska uppfriskande att läsa hans beskrivning av det här, liksom, den här inställningen. Och jag menar, det finns ju absolut såklart liksom något viktigt i om man är klimatförnekare eller inte. Om man liksom rakt av förnekar klimatkrisen eller om man inte gör det. Men han belyser ju också väldigt mycket hur det i stor utsträckning också inte spelar någon roll. Utan det viktiga är ju liksom vad man gör. Och då kan vi se de här aktörerna.
Så klimatkollapsens produktivitet.
Ja, exakt. Så. Och det är liksom ett annat exempel som jag lyfter upp i texten som är i linje med Tillerson. Det är ju den här internationella energimyndigheten som är en sån NGO-organisation ungefär, och de har ju fram till för ganska kort tid sedan, jag tror att det kanske är 5 år sedan eller sånt där, så sa de ju liksom att man kan inte ta upp en enda droppe till olja om man ska kunna nå klimatmålen. Och nu bara jag tror att det var nu i våras egentligen, så har de vänt och sagt liksom att nej, men vi måste öppna upp fler gas- och oljefält helt enkelt, för att liksom nå målen om energiproduktion och så vidare. Så det är ju lite så här, följer lite så Trump-hegemonin kan man säga i det. Liksom. Men det är ju verkligen en sån inställning.
Mm.
Och jag såg, kan jag bara säga, jag tror att det var nu ganska nyligen att Jimmie Åkesson och hans gäng hade skrivit en debattartikel i DN om liksom hur Sverige måste, för att kunna bygga mer vapen och sånt där, så måste man sänka eller ta bort EUs klimatmål. Och då säger de ju egentligen den också i den artikeln, inte liksom att klimatförändringen sker inte eller så, utan det bör de inte göra, utan de säger ju bara att det här är viktigare, och också att Sveriges utsläpp inte spelar så stor roll. Men det är liksom också ett exempel på en sån inställning.
Försvarsmakten släppte en rapport här förra veckan också på precis samma tema, som var så att vi kan inte hålla på för mycket med så grön omställning, för det kommer innebära ett säkerhetshot, ett säkerhetsproblem för Sverige i liksom den nya internationella kontexten. Så vi måste liksom ta det försiktigt med varje så här försök till grön omställning.
Någonting som slog mig, det är att gemensamt för era texter, Victor och Marcus, det är att det finns en analytisk utgångspunkt som är att den rådande politiken, den ska inte ses som ett misslyckande, utan vi borde istället se på vad den faktiskt åstadkommer. Så it's not a bug, it's a feature av samtida politiken, att det finns någonting produktivt i klimatkollapsen, och att liksom fler 16-åringar skjuter ihjäl människor och hamnar i ungdomsfängelser, det är inte heller ett misslyckande enligt liksom Tidöpartiernas, dödens parti, enligt deras rationalitet. Det blir liksom, där får man ändra sitt perspektiv egentligen.
Ja, men exakt. Och det är väl liksom, jag tänker att det är, det är ju samma med liksom, om vi tittar på så här krigsfrågorna, så är det liksom ett, jag tänker att man kan se samma sak där, att man ser liksom massa misslyckade militära insatser av olika slag, eller liksom, vi kan ju bara titta på Gaza och de militära mål som Israel har uttalat angående sina operationer där. De har inte lyckats med ett enda av dem. De har inte fritagit gisslan, de har inte oskuldgjort Hamas, de har inte gjort någonting, men de har liksom haft ihjäl 50 000 människor. Lågt räknat, det, vi vet ju alla att det är en mycket högre siffra egentligen, men jag tänker att så här, det är ju inte egentligen misslyckande. Det är liksom de där målen de uttalar, det är ju liksom inte det som är poängen. Det är samma sak som när tidigare regeringen säger att så här, vi vill få ner ungdomsbrottsligheten. Det är uppenbart att de inte vill få ner ungdomsbrottsligheten. Man kan liksom inte se fortsatt ökad ungdomsbrottslighet som ett misslyckande för dem, för att det finns ingenting de gör som pekar på att de försöker få ner. Ingenting de gör går i den riktningen. Och precis samma sak som du säger, Marcus, med klimatet där. Alltså, jag vet att jag såg en annan geograf som skrivit en bok om det här, Brett Christophers, nyligen, han var i någon sån intervju där han lyfte upp så här att så här, sen det var någon uttalande som kom, jag vet inte om det var från IAEA eller om det var från FNs klimatpanel eller vad det var, typ 2021 eller 2022, om att så här, nu kan vi inte ge några nya tillstånd för oljebränning.
Det är de internationella energimyndigheten, IAEA.
Ja, precis. Vi kan inte göra ett enda till, och sen de sa det har Norge gett så här 120 nya. Så det, liksom, det finns ju inga försök. Det är väldigt tydligt att så här, vi kan inte se det som ett misslyckande, utan det är tydligt att så här, de försöker göra det, lyckas de med.
Precis, och jag tänker någonting som ofta dyker upp i såna diskussioner, det är ju vad vi kan göra här och nu. Och vi har också fått in en läsarfråga på det temat, och den lyder så här: Vordan kan det vara att det är så många pölsevagnar i Fällepanken på Köpenhamn på 1 maj? När folk på vänsterflöjen talar om solidaritet och klimathandling. Och jag tolkar den här frågan som...
Otrolig dansk, eller menar du?
Tack. Tack så mycket. Jag är ju halvdansk. Det är jag inte. Jag tolkar den här frågan som: varför lever vi inte som vi lär? Och borde vi inte leva som vi lär? Borde vi göra det?
Min text jag har skrivit i den här handlar ju om biopolitik som biokommunism, och hur att se, som du sa i din inledning också, att de flesta proteströrelser som har kommit de senaste 20-30 åren har haft livet i centrum. Det har handlat om att rädda klimatet, rädda svarta liv, om våld mot kvinnor, femicidio, att liksom rädda kvinnors liv, och att det har varit hela den rörelse också som var under pandemin, som handlade om radikal omsorg. Och alla här i de här olika strömningarna har inte bara pratat om att det behövs en ny form av omsorg, ny form av försvar av livet, utan också försökt praktisera det på olika sätt. Och då har jag liksom plockat upp lite hur det här. Det finns en teoretiker som heter Nick Dyer Whitford som vi har använt mycket i Brand, där han försöker se liksom, vad är det inom socialdemokrati, vad är det inom radikala krav, vi kan kalla det kommunistiska eller liksom system ifrågasättande krav, och vad är det inom autonomi, alltså inom olika former av självorganisering och ömsesidig hjälp som strävar åt det här hållet. Och hur kan vi koppla ihop de här? Inte som att ja, vi måste välja en strategi. Vi måste gå på katalyslinje om och liksom satsa på reformer. Få öka, ta mer lån för att satsa på det offentliga. Liksom. Eller vi måste ställa klimatkrav som går så radikalt. Liksom, att det här kräver en helt annan organisering av samhället. Som Andreas Malm där han pratar om en form av krigskommunism fast för klimatet istället för kriget så att säga. Och sen då de olika självhjälpsprojekt som har kommit så här, att frågan är, länkar vi ihop de där tre faktiska sakerna som sker och krävs och så, då kan vi bygga någon form av motmakt där liksom både anarkister, sossar och radikalkritiker fyller en funktion. Och jag tycker det är en väldigt positiv bild i det där liksom, att vi behöver inte stå mot varandra i det här, utan det finns, vi har olika funktioner och autonomin behövs liksom för att sätta press. Utan en radikal kraft kommer det inte ske reformer, men reformerna blir maktlösa om det inte finns en radikal horisont på att ställa om hela samhället, och då måste några jobba med att driva på den också. Så att vi kan inte bortse från någon av de här bitarna, och just i kombination så blir de först möjliga. Det blir de inte själva.
Nej. Och du har också översatt en text, Mattias, av Emmy O'Brien som heter Sex steg mot att avskaffa familjen. Tycker du var en så härlig titel?
Den är vi har en presentation av henne och vi har en lång diskussion om familjen och att vara frivilligt barnfri. Och det roliga med hennes text är att den liksom börjar med ungefär upploppet, kravallen, proteströrelsen, och säger bara, men nu har vi chansen i det här. Om vi börjar med folkköket så kan vi göra allt. Så att hon ser just det där att utveckla olika former av gemensamma omsorgs institutioner är det som
det är det revolutionära.
Det är det revolutionära, och familjen kommer liksom bara blubblub i det.
Den
där
blir
liksom
irrelevant.
Den blir irrelevant, ja. Så att det är så otroligt, ser sån otrolig radikal potentialitet i en sån enkel grej som den här festen vi fixar här ikväll liksom, att det är nu vi skapar kommunismen. Så.
Verkligen. Men vi känner ju det, eller hur? Det bara vibrerar.
Det här börjar.
Jag tänker också att det finns just en kanske ytlig, eller så på ytan, motsättning med nyliberalismens värderingar och konservativa värderingar. Och där finns det ju en amerikansk forskare, Michelle Murphy, som just har tittat på så här, familjens roll i det nyliberala samhället som just en sån nödvändig liksom, kärna för reproduktion. Att när du liksom monterar ner alla gemensamma trygghetssystem, då är det liksom familjen som ska finnas där och liksom fånga upp människor, och också liksom såklart försätta människor i en så prekär situation. Alltså du måste fortsätta arbeta för att försörja familjemedlemmar som inte har pension, som inte har full funktion, etc. etc.
Jag tänker man ju på Melinda Cooper också, hennes fantastiska bok Family Values, där hon visar också hur många av de idéerna liksom låg till grund för nyliberala nationalekonomiska modeller. Och, ja,
precis, jag tror jag sa fel. Det var henne jag tänkte på. Okay. Det var bra att du rättade mig. Det var väldigt bra. Men precis, och i den här O'Brien, alltså, det är precis som du säger, Mattias, att hon börjar ju verkligen i det lilla, liksom, att starta köket och sen upprätta vi kommunen. Och att det är liksom det där stegen är.
Men det är ju så, tänker jag.
Det är sant. Jag håller med.
Jag har ett fint minne av dig, Viktor, för ganska många år sedan nu, att du höll lite sånt anförande och sa sådär. Man, man har sin lilla läsecirkel och sin lilla bokklubb och man träffas och en liten bit, en liten byggsten i taget liksom.
Ja, alltså jag tänker att så här, också i tider som dessa, när det är liksom så här, vi omges av just så här, klimatkollaps, folkmord etc. etc. Alltså det är liksom lätt att så här, styra upp på, vad ska man säga, så här, internationella politiska, ekonomiska makthavare och vad de gör och liksom deras typ arméer och företag gör. Och om man stirrar på det så är det ganska lätt att känna sig maktlös och liksom hopplös, medan liksom, om man försöker så här, sänka blicken till sitt eget liv och människorna man har runt omkring sig och liksom kamraterna här ikväll är ju liksom, det blir ett säkert starkt exempel på första maj, men jag tänker att även resten av året försöka titta på så här, vilka är vi, vad kan vi göra, och försöka liksom hela tiden röja ett utrymme mitt i liksom sammanbrotten där man försöker på något sätt vad ska man säga, inte låta det förintande, inte låta döden tränga in i oss liksom, utan att på något sätt så här, vi skyddar livet, vi bevarar det. Det är ju någonstans det som jag tänker är det O'Brien pekar på lite, att så här, den radikala potentialen i det. Och jag tänker också att så här, de massiva ansträngningar som görs av statskapital för att så här, slå ner på alla våra sådana praktiker, tänker jag också så här, tala för vilket hot de ser att det är. Och som du säger Mattias, liksom, det här har ju varit den gemensamma nämnaren för alla de liksom massiva folkrörelser, sociala rörelser vi har sett runt om i världen. Inte så mycket i Sverige, men liksom runt om i världen under det senaste årtiondet. Så att det är ju inte så långt bort och det är ju någonting vi kan fortsätta kämpa för. Just när vi liksom sänker blicken från liksom nyhetsrapporteringen och börjar titta på vilka vi är och vart vi har varandra.
För flera av frågorna som vi har fått in handlar om det här temat, alltså hur kan vi här i Sverige organisera oss mot krigsregimen, hur kan vi göra för att gå från ord till handling. Jag tänker att bara så här, i de här fina läsarfrågorna så märker man också att det finns en väldig vilja att göra någonting, att organisera sig, att göra motstånd, men det är inte alltid helt lätt att veta vart man ska rikta det, och det finns ju någonting passiviserande i det. Och jag tänker tillbaka till det vi pratade om med era texter, att liksom se på det produktiva i politiken, att det finns ju någonting liksom produktivt från dödens partis perspektiv i att vi känner oss passiviserade, att vi känner hopplöshet.
Jag tänker på påve Franciscus som jag alltid tänker på. Jag tänker väldigt mycket på honom sista tiden.
Särskilt nu.
This podcast was sponsored by the Vatican.
Nej, men han stod ju för mycket reaktionärt när det gäller familjen och så. Men när han skulle bemöta J.D. Vance och hela att USA nu kommer försöka göra en form av power grab när det gäller katolska kyrkan. Och samma med den här forskaren i intervjun, så att nästa stora slag kommer stå åt vart religionerna går. Liksom. Vilka som kommer gripa makten om religionerna. Och det han skrev för att kontra dem var, J.D. Vance, var alltså att katolicismen är inte koncentrisk. Den utgår inte från din lilla familj och sen så din släkt, kyrkan, regionen, nationen, och sen längst där borta finns de som vi ska älska minst, ge minst rättigheter. Utan han vände på det liksom, så här, när det gällde att älska den fattige liksom, att det här skulle vara generellt, att det måste till en universalism i det. Sen kom han ju inte så långt när det gäller, det var ju ändå familjen som han liksom var ändå den viktigaste byggstenen given av Gud så att säga. Men jag tänker också även vi, när vi inte får fastna i den här koncentralismen och säga, men vi måste börja i Viktors lilla bokcirkel eller liksom, eller vårt lilla soppkök eller något sånt. Det måste vi göra, men det gillar jag med Nick Dye Whitford där. Vi måste tänka högt och lågt, stort och smått, och se att alla sådana här projekt måste ju också, alla kommuner måste generaliseras, hitta band, hitta det gemensamma, se den form av, så att det blir en ny form av universalism i det här, så inte vi bara kontrar det koncentriska med en antikoncentriskhet som är lika liksom i det lilla så att säga.
Och vi har också flera texter i det här numret som pratar om hur vänstern måste bli bättre på att hitta utrymmen också för att sörja och för att hantera döden tillsammans. Vi har en intervju som Samira gjort med en dödsdoula som är väldigt, väldigt häftig. Som ju också handlar om att, och det är andra texter också som går in på det temat, att liksom öppna upp sådana gemensamma ytor för att kunna sörja tillsammans, och sorgen som politisk, men att det också måste leda till att man kan gå vidare tillsammans och igen liksom inte fastna i den där passiviteten. Jag vill bara läsa ett fint citat från Paola Urbanos Motståndet vi ärvde, som också är med i det här numret. De skriver att den subversiva motståndsstrategin vi barn till antifascister lärt oss av våra mödrar stavas godtrogenhet. Att tro gott om folk, att söka godheten hos människan, att utföra goda handlingar och omhulda kärleken. Kärleken till oss själva, kärlek och omsorg om vår nästa, kärlek till vårt ursprung, vårt språk och den plats vi lever i. Det är väldigt vackra ord. Och att liksom så att ta tillbaka godtrogheten.
Den godtrogna vänstern som något positivt.
Ja, men jag tänker också att så här, det här suget som, alltså när vi får in såna här frågor, alltså om man sitter här ikväll eller om man liksom lyssnar på det här, alltså det finns ju mycket att göra, och det är klart att saker behöver giftas ihop, men det finns också mycket saker runt om där man är, alltså det beror såklart lite på var man bor och så, men vi har ju liksom, där vi har det här samtalet här på Cyklopen, Cyklopen behöver alltid folk som hjälper till på olika sätt och liksom just att få den här verksamheten att växa i riktning mot kommunen liksom. Det finns massa liksom klimatgrupper, det finns feministiska grupper, vi har liksom det liksom arbetarorganiseringen, syndikalisterna, alltså jag kan bara göra en lång lista.
Tidningen Brand,
man kan skriva den, men liksom alltså även bortom skrivandet så det är ju liksom, jag tror att det viktigaste man kan göra är att liksom försöka vara del i någon av alla de här delarna. Man kan liksom inte tänka att man ska hitta, men lite som du sa innan Mattias, man kan liksom inte hitta en grupp man kan delta i eller liksom en fråga man kan driva som är den frågan som kommer lösa alltihopa, utan vi behöver liksom en tusen blommor som blommar, och vi behöver liksom ett helt ekosystem där liksom varje aktivist är liksom en del av en del på något sätt typ. Så jag tycker man kan göra det man tror att man kan göra och som man tycker känns liksom något som känns någorlunda vettigt, men jag tror det viktigaste är att göra någonting och att just att försöka liksom bara bli del av den här rörelsen och att inte bara fastna i koncentrismen då, om det är det vi ska kalla det.
Jag tror det är dags att avrunda vårt samtal nu. Tack så mycket för att ni kom och lyssnade, och nu hoppas jag att vi kan ha en fest på liv och död här på Cyklopen.
Ska vi öppna upp för frågor? Vi har nog 10 minuter om vi vill. Okay. Eller om någon har en fråga som sitter här. Är det någon som har det? Eller liksom något om man vill säga.
Alltså jag har en fråga, men den är ganska snäv. Uh-huh. Vi snackar lite om ungdomsfängelser. Och en av anledningarna att vi flyttar upp kriminalvården är ju för att de är bättre än på det bra, eller liksom genomföra villkorlig frigivning. Och jag undrar om du tycker att villkorlig frigivning är positivt för att liksom underlätta övergången från institution till frihet. Eller om det är skadligt för att det blir frihet. Eller att ansvar på barnet.
Okay.
Kan du upprepa frågan?
För poddlyssnare här och i framtiden. Så frågan gäller villkorlig frigivning för ungdomar. Att det är liksom en av de föregivna anledningarna till att man vill inrätta ungdomsfängelser. Att det ska vara lättare för kriminalvården då att kunna bevilja för villkorlig frigivning för ungdomar som har dömts för grova brott och sådär. Liksom. Att det blir lättare om det är kriminalvårdens ungdomsfängelser istället för som nu då liksom, från till exempel ett SIS-hem jämför man väl med då. För alltså, kriminalvården driver ju ungdomsanstalter idag också, fast ja, det är liksom det är annan lagstiftning egentligen, så det är lite komplicerat. Men och frågan är då liksom, hur ser vi på det här med villkorlig frigivning? Men jag tänker väl för min del, jag tänker att så här, det finns väl liksom, det kommer ju finnas så här tendenser och mottendenser. Alltså om man läser kriminalvårdens egna rapporter kring alltså bara sin kapacitet nu, de har haft så mycket, det har varit så mycket straffskärpningar de senaste åren, så att liksom häkten och fängelser är helt överfulla. Vi har sett dubbelbeläggning jättemycket nu liksom regelmässigt i häkten, vilket gör så här, absolut inte lever upp till tortyrkonventionen. Det är liksom två pers som inte känner varandra på 6 kvadratmeter utan dörr till den gemensamma toan som vi snackar om här. Och det här är standard på svenska häkten idag. Och liksom, även fängelser är överfulla, det finns liksom jättestora problem. Kriminalvården själva är jättebekymrade över det här. De säger så här, vi kan inte leva upp till kvaliteten. De har larmat, vi hade en text för härom året av Erika Hedlund i Brand som, där hon gick igenom många av de här frågorna lite mer så systematiskt just, men också just utifrån att kriminalvården själva säger att så här, vi kan inte leva upp till våra uppdrag vad gäller liksom kvaliteten. Så, här. Så jag tänker att liksom, man måste se att de får ännu mer lagt på sig och att de ska driva ungdomsförhållningarna. Jag tänker att de måste se det i den kontexten som att så här, det är en total överbelastning av hela deras verksamhet som kommer tvinga dem till att sänka standarden för de intagna. Man kommer också, man har redan på gång försvåringar gällande villkorlig frigivning. Det är liksom en del av den uttalade tidig politiken som det här också kommer, ungdomsfängelserna kommer i den kontexten också. Och jag tänker också att det kommer i en kontext där det långsiktiga målet för högern är ju att privatisera både fängelser och i förlängningen tänker jag också ungdomsfängelser. Så jag tror att när de pratar om sådana saker, om det är lite som vi pratade om innan, så här, vad är det riktiga målet och vad är den riktiga funktionen? Ja, jag tänker att man bör snarare se det som en del av en utveckling där det blir mycket, mycket tuffare för ungdomar som kommer i kontakt med rättsväsendet. Även om det finns vissa sådana argument för varför det skulle kunna bli lite bättre för, på vissa sätt för dem, som typ där med villkorlig frigivning. Men jag tror inte det är det man kan förvänta sig på några års sikt. Det är väl mitt svar på den frågan.
Andra frågor? Nej. Okej. Ja, men tack för oss då. Och tack för att ni kom och lyssnade.